att vår orättfärdighet bevisar Guds rättfärdighet.
And we have had a few examples to show how this is true.
Och vi har givit några exempel som visar att detta är sant.
There is another point that we need to deal with in this connection also.
En annan sak som vi bör ta upp i det här sammanhanget också.
And that is that the sinfulness of man often produces good.
Och det är detta att människors syndfullhet ofta frambringar gott.
When the brothers of Joseph sold Joseph into Egypt.
När bröderna till Josef sålde Josef till Egypten.
But that sin of Joseph's brothers was used by God to save the lives of Joseph's brothers.
Så brukade Gud denna brödernas synd till att åstadkomma räddning för dem.
The sin of Peter in betraying his Lord.
Och Petrus synd när han förrådde sin herre.
And his forgiveness by God.
Och han, förlåt. När han förnekade sin herre, ja.
And his forgiveness by the Savior.
Och när han sedan förläts av frälsaren.
Has been a source of great comfort for many fallen people.
Har ju blivit en källa för stor tröst för många fallna människor.
Because if Peter had not betrayed the Savior.
Om Petrus inte
denied the Savior.
Hade förnekat frälsaren.
We would not have this wonderful example of forgiveness in the Bible.
Så hade vi inte haft detta underbara exempel på förlåtelse i skriften.
If Pharaoh had not ordered all the babies to be killed in Egypt.
Om farao inte hade befallt att alla små barn skulle dödas i Egypten.
Moses would not have been laid into the bulrushes.
Så hade inte Mose lagts i en korg eller kista, ark.
And if Moses had not been laid into the ark, he would not have been adopted by Pharaoh's daughter.
Och om han inte hade lagts i denna kista, bestämt med jordbäck, så hade han inte kommit till faraos dotter.
And he would never have been trained for a position of leadership.
Och han hade inte blivit tränad så som han blev för att kunna vara en ledare.
So these are examples of how the sinfulness of men sometimes produces good.
Så är detta exempel på att ibland så åstadkommer människor syndiga gärningar något gott.
But this does not excuse the sinfulness of men.
Men det ursäktar inte människors syndiga handlingar.
And now against that background I think we can understand what Paul is really driving at in these next verses.
Mot denna bakgrund kanske vi förstår vad Paulus syftar på i de följande verserna.
He says if our unrighteousness commends the righteousness of God, what shall we say?
Han säger, om det nu är så att vår orättfärdighet tjänar till att bevisa Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga?
Now the answer to this question, what shall we say?
Svaret på denna fråga, vad ska vi då säga?
Is found in the next words.
Finner vi i nästa ord.
And also in the middle of verse 8.
Och också i mitten på vers 8.
There are two things that men are very likely to say.
Det är två saker som människor sannolikt vill säga.
If this is true that our unrighteousness commends the righteousness of God.
Om nu detta är sant att vår orättfärdighet tjänar till att bevisa Guds rättfärdighet.
The first thing they say is, well, and if that's true, that my unrighteousness commends God's righteousness.
Det första, det, om nu detta är sant att min orättfärdighet bevisar Guds rättfärdighet.
Why does God punish me for my unrighteousness?
Varför straffar då Gud mig för min orättfärdighet?
After all, he is glorified by my sin.
När han nu blir förhärligad genom mina synder.
And why should I be punished for my sin if God is glorified by it?
Varför ska jag då straffas för mina synder om Gud förhärligas av dem?
And so what shall we say?
Vad ska vi alltså säga?
We are not going to say, are we, that God is unrighteous when he punishes sin.
Vi kan inte säga att Gud är orättfärdig när han straffar synd.
A good example of the problem we find in Isaiah chapter 10.
Ett bra exempel på det här problemet finner vi i Jesaja 10.
There God says that he's going to use the king of Assyria as the rod of his anger.
Där säger Gud att han ska använda den assyriske kungen som sin vredes ris.
And he will use the king of Assyria to punish the children of Israel.
Och han vill använda den assyriske kungen för att straffa Israels synder.
In other words, the king of Assyria was going to do God's work for him.
Alltså skulle den assyriske kungen utföra Guds gärningar åt honom.
And then God says, later in the same chapter, when the king of Assyria has finished his work.
Och senare i samma kapitel säger Gud, när den assyriske kungen har fullbordat sitt verk.
Then the Lord is going to punish him for what he did.
Då ska Gud straffa honom för vad han har gjort.
And this is an example of the problem that this brings to human reason.
Detta är ett exempel på det problem som det mänskliga förnuftet får med denna sak.
The king of Assyria does God's work for him.
Den assyriska kungen utför Guds gärningar åt honom.
And then God punishes the king of Assyria for that very work which he did.
Och sedan straffar Gud honom för just det han har gjort.
And that seems unreasonable to our human mind.
Det verkar oförnuftigt för vårt mänskliga förnuft.
And we often wonder whether God is just then in punishing those people who have done the thing which glorifies him.
Och då kan vi undra om Gud är rättfärdig när han straffar dem som har gjort sådant som förhärligar honom.
And Paul says we should not say that about God.
Men då säger Paulus, vi ska inte säga så om Gud.
Other people say, well, if something good comes out of my sin.
Andra människor kan säga om någonting gott kommer från mina synder.
Why shouldn't I sin? Because in the end it'll all be good anyway.
Det är bara synda på, det blir gott av det.
And so Paul says there are two things one should not say.
Då säger Paulus att två saker man inte ska säga.
One should not say that God is unjust when he punishes sin.
Man ska inte säga att Gud är orättfärdig när han straffar synd.
Even if that sin has produced something good.
Även om den synden har åstadkommit något gott.
Or even if that sin has demonstrated how right God is.
Även om den synden har demonstrerat hur rätt Gud har.
And we should also not say, let us do evil that good may come.
Vi ska inte heller säga, låt oss göra ont så att gott må komma därav.
The translations that we have, both in Swedish and English, often miss the point of Paul's discussion here.
Missar ofta poängen i vad Paulus vill säga här.
The end of verse 5 and the end of verse 8 should be looked upon as the answer to the question, what shall we say?
Slutet på vers 4 och slutet på vers 8 ska ses så som svaret på frågan, vad ska vi säga?
And we could translate this way, what shall we say?
Och vi kan översätta så här, vad ska vi säga?
God is not unrighteous when he punishes sins, is he?
Gud är inte orättfärdig när han straffar synd, är han det?
And we are not going to say, are we, let us do evil that good may come.
Vi ska inte säga, låt oss göra ont så att gott kommer därav. Vi ska inte säga så, vi gör ont så att gott kommer därav.
And we should remember always that we are unrighteous and God is righteous.
Vi ska alltid komma ihåg att vi är orättfärdiga, Gud är rättfärdig.
And that will also help to us to understand even more clearly verse 4.
Det hjälper oss också att förstå. Och klarare vers 4.
If we look at that verse in the Old Testament context.
Om vi ser på det gamla testamentliga citatet där i det gamla testamentliga sammanhanget.
Then we find that David says, against thee only have I sinned, that thou mightest be justified when thou speakest.
Då finner vi att David säger, mot dig allena har jag syndat, på det att du må finnas rättfärdig när du talar.
In other words, David says, I have sinned that you might be justified.
Med andra ord säger David, jag har syndat på det att du må finnas rättfärdig.
When David sinned, by his sin he showed how right God was.
När David syndade så visade han genom sin synd hur rättfärdig Gud var.
When God says that all men are sinners.
Gud säger att alla människor är syndare.
But that doesn't excuse David for his sin.
Men det ursäktar inte David för hans synd.
God also says that we are sinners.
Gud säger också vi är syndare.
And when we sin, we only show how right God is.
Och när vi syndar visar vi bara hur rätt Gud har.
And this is then a way of emphasizing again the sinfulness of men.
Det är ett sätt vilket man stryker under hur syndiga vi är.
In the next verses then Paul sums up what he has said in the in all the previous verses from chapter 1:18 on.
Det följande så sammanfattar Paulus vad han har talat om alltifrån 1:18.
There he says that both Jews and Gentiles are all under sin.
Där framhåller han att både judar och hedningar står i synd, under synd.
And then he quotes one passage after another from the Old Testament.
Och så citerar han det ena stället efter det andra från Gamla Testamentet.
We are often told today that if we want to establish a Christian doctrine, we should not quote Bible passages.
Vi får ofta höra i vår tid att om vi vill grunda ge skäl för en kristen lära, då ska vi inte hålla på att citera bibelställen.
One must study all the psychology of man and all the psychology of God and then finally develop a system of Christian doctrine.
Istället säger man så ska man studera människans psykologi och Guds psykologi och så småningom lägga fram en kristen lära.
But Paul here does exactly what is so often said men should not do.
Men Paulus gör ju här precis det som man säger man inte ska göra.
To make firm his point that all men are sinners.
För att fastslå vad vi säger här, att alla människor är syndare.
He gathers passages from many different places in the Old Testament.
Så plockar han en rad ställen från olika platser i Gamla Testamentet.
All of which say that all men are sinful.
Och alla dessa ställen framhåller att alla människor är syndfulla.
And he says there is no just man, not even one.
Det heter att det finns inte en enda rättfärdig människa.
There is no one that understands.
Det finns ingen som förstår.
There is no one who seeks after God.
Det är ingen som söker Gud.
They have all gone aside.
De har alla avvikit.
They have together become useless.
De har tillsammans blivit odugliga.
There is none that does good.
Det är ingen som gör gott.
There is not even one.
Inte en enda.
Their throat is an open grave.
En öppen grav är deras strupe.
And we might stop there for just a moment to think of what that means.
Vi kanske ska stanna till där. Vad betyder detta, en öppen grav i deras strupe?
The throat of man is a place that stinks.
Människans strupe, det är en plats där det stinker.
And he's not talking in a literal way here.
Här talar inte Paulus bokstavligt.
But in the throat of man there are many things that stink in the nostrils of God.
Men i människans strupe finns det mycket som stinker i Guds näsa.
And that what he means becomes even clearer in the words, the poison of asps, the poison of snakes is under their lips.
Vad han menar blir ännu tydligare i orden huggormsgift är inom deras läppar.
Here Paul condemns especially the sins of the tongue, the sins of speech of which we are guilty.
Här fördömer Paulus särskilt talets synder som vi är skyldiga till.
And he says then their mouth is full of cursing and bitterness.
Och han säger att deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
And the other verses only emphasize the same truths.
De andra verserna tycker om samma sanning med olika vändningar.
In verse 19 then Paul says we know that whatever the law says it says to those who have the law.
Vers 19 läser vi sedan, nu vet vi att allt vad lagen säger det talar den till dem som har lagen.
In order that every mouth may be stopped.
För att var mun ska bli tillstoppad.
And that all the world might become guilty before God.
Och hela världen står med skuld inför Gud.
The word guilty,
ordet skyldig,
is hypodikos.
Det grekiska hypodikos.
This word the Swedish word skuld.
Det svenska ordet skuld
is in English translated with two different words.
Finns i engelskan två olika ord.
It's either debt.
Det kan antingen vara debt.
Or guilt.
Eller guilt.
Debt is something that you owe, money that you owe, perhaps.
Med debt menas att man är skyldig, att man kanske är skyldig någon pengar.
Guilt really means that you have something coming to you.
Men guilt syftar på att det är något som kommer till dig.
The Greek word hypodikos really means to be under punishment.
Det grekiska ordet hypodikos betyder egentligen att vara under dom, under straff.
So to be skyldig in this sense means to be subject to punishment.
Att vara under skuld skyldig i denna mening är att vara under bestraffning.
What Paul is saying here then is that men by their sinfulness have deserved to be punished by God.
Vad Paulus alltså säger är att människor genom sitt syndande förtjänar att bli straffade av Gud.
And in this way he picks up the words at the beginning of this section, the wrath of God is revealed from heaven.
Och så anknyter Paulus med detta ord till början på hela detta avsnitt. Guds vrede är uppenbarad från himmelen.
The wrath of God is first of all revealed in his word.
Guds vrede är först av allt uppenbarad i ordet.
He tells us over and over again that he is angry with the wicked every day.
Han säger om och om igen att han varje dag är vred på grund av vår ondska.
He tells us in his word that the sinner will be punished.
Han säger i sitt ord att syndaren måste straffas.
And when finally this whole process comes to an end,
när hela denna process slutligen kommer till ett slut,
then the wrath of God reveals itself finally in the punishment of the sinner.
Och då uppenbarar sig Guds vrede slutligen i bestraffningen av syndarna.
That's why Paul in chapter 2,
det är därför som Paulus i kapitel 2
speaks of the day of judgment as the day of the righteous revelation of God.
Talar om domens dag som den dag när Guds vrede uppenbaras.
On that day it will become finally clear how righteous God is in his punishment of men.
På den dagen blir det helt klart hur rättfärdig Gud är när han straffar människan.
And then Paul draws the conclusion,
sen drar Paulus slutsatsen,
from this whole discussion,
utifrån hela denna diskussion.
Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight.
Därför av laggärningar blir inte ett kött rättfärdigt inför honom.
It is very important here that we lay special stress on those last words.
Det är mycket viktigt att vi särskilt betonar dessa sista ord.
The Greek word really means in the sight of God.
Det grekiska uttrycket betyder inför Guds åsyn.
So, if this passage, if you drop those words from this passage,
så om du tappar bort uttrycket inför honom i det här avsnittet,
it is no longer true.
Så det är inte längre sant.
You must keep the whole passage together.
Du måste hålla ihop hela avsnittet.
We cannot say by the deeds of the law there shall no flesh be justified.
Vi kan inte säga att av laggärningar blir inte kött rättfärdigt.
Because men are often justified or declared.
Where's our picture? Människan förklaras ofta rättfärdig utifrån yttre handlingar.
In the sight of men.
I människors åsyn.
By the deeds of the law, men are justified every day.
Genom att man gör laggärningar blir man förklarad rättfärdig varenda dag inför människor.
Before the courts of the country, for example, nobody is ever justified by faith.
Till exempel inför en landets domstol är det ingen som förklaras rättfärdig av tro.
There men are always justified by works.
Där blir man alltid förklarad rättfärdig av gärningar.
But in God's sight, men are never justified by works.
Men inför Gud, Guds åsyn, blir man aldrig förklarad rättfärdig av gärningar.
Because men look upon the outward appearance.
Människor ser på det yttre.
Therefore they look at a man and if he has a hooked nose, they say he's a Jew.
Och därför ser man på en människa, har han en lång krokig näsa, då är det en jude.
But God says that he looks at the heart.
Men Gud säger, han ser till hjärtat.
God wants to know whether his heart is circumcised.
Gud vill veta om hans hjärta är omskuret.
God wants to know whether he is a Jew. And only if that man is truly a Jew inwardly, will God say that he is justified, that he is just. And thus God, in the sight of God, men are justified by faith.
Inför Gud är människor förklarade rättfärdiga genom tro.
As Paul will say in verse 28.
Som Paulus säger i vers 28.
Where he says that we are, that a man is justified by faith without the deeds of the law.
Där han säger att en människa förklaras rättfärdig genom tro utan lagens gärningar.
And it is obvious that in this context Paul is talking about man's justification in the sight of God.
Det är helt klart att Paulus här talar om människans rättfärdiggörelse inför Gud.
And that also helps us to solve the difficulty that people often have with the epistle of James.
Det här hjälper oss också att lösa problemet som människor kan ha med Jakobs brev.
You all know that in the epistle of James we are told that a man is justified by works and not by faith only.
Ni vet alla att Jakob framhåller att en människa blir rättfärdig av gärningar och inte bara av tro.
And I'm sure that the pastors who are here have been asked by some of their people, how can you reconcile those two passages?
Jag är säker på att prästerna här har blivit tillfrågade av folket. Hur kan ni förena de här båda bibelställen?
When you set those two passages side by side, they seem to contradict each other.
Ställer de här bibelställen bredvid varandra så tycks de ju motsäga varandra.
Paul says a man is justified by faith without the works of the law.
Paulus säger en människa blir rättfärdigad genom tro.
And Luther made that even stronger, that a man is justified by faith alone and not without the works of the law. And James says, man is justified by works and not by faith only.
And Jacob säger ju en människa är rättfärdigad av laggärningar och inte bara av tro.
The solution is really very simple.
Men lösningen är i verkligheten mycket.
Only look at the context.
Vi bara se på.
In James it is very clear that the discussion has to do with justification in the sight of men.
Hos Jakob är det helt klart att vad saken gäller är rättfärdig inför människor.
James begins by saying, what does it
börja med att säga?
What does it profit if a man say he have faith and have not works?
Vad har man för nytta om en människa säger att hon har tro men hon har inga gör?
Can faith save him?
Kan den tron rädda henne, frälsa henne?
And that article there specifies article in Greek and the second time as an article.
Den artikeln betonas i första fallet. En artikel i andra fallet är det.
James says, what does God, what good does a man says he has?
Jakob säger allt gott gör det om en människa säger att hon har tro.
If he does not have works,
om hon inte har gärningar,
can that faith save?
Den tro.
Which that faith which consists only in saying you have faith.
För den tro som består i detta att man bara säger att man har tro, men det följer därav inga gärningar.
And then he uses the example.
Så använder han exemplet.
Which tells, or in which he says, what good to be a brother or a sister of food and clothing?
Vad gör det för nytta om du ser en bror eller syster? Föda.
And you say to them, be warmed and filled.
Och du säger till dem, var mätt och var varm.
But you don't give them the things that they need.
De inte det de behöver.
And that's it. And if your faith consists in nothing more than that you say you have,
på samma sätt säger han om din tro bara består i detta att du påstår.
Good does that do you to say?
Vilken nytta har det av det att säga så bara?
And then he says in the next paragraph,
så säger han i nästa avsnitt,
show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works.
Då säger han, visa mig din gärningar så ska jag visa dig min tro med gärningar.
See, if a man comes to me and says he's a believer.
Om en person kommer till mig och säger att han är en troende. Så är jag benägen att tro honom.
I will say, yes, you're right.
Ja, du har rätt, skulle jag säga.
But if that man never goes to church to hear God.
Hon aldrig går till Guds hus för att höra Guds ord.
If he lives a godless life.
Oh my.
He uses God's name in vain.
Om han missbrukar Guds namn.
If he beats his wife and children.
Om han slår sina barn.
If he's a drunkard.
Om han är en alkoholist.
Then I will say, look, you when you say you're a believer.
Då skulle jag säga till honom, du har inte rätt.
I will not declare him to be right.
Jag skulle inte förklara honom att vara rättfärdig.
I will not justify him.
Jag skulle inte rättfärdiggöra honom.
But if this man says he's a believer,
men han nu säger att han är en troende,
and he shows in his life that he loves the world,
och han visar med sitt liv att han älskar Gud,
then I will, yes, you're right, you are a believer.
Då skulle jag säga att du har rätt, du är en troende.
I may still be wrong.
Jag kan inte
a judgment.
I denna.
But I can only judge by the outward things that I see.
Men jag kan ju bara det. Som jag ser.
I can only judge by what he says and by what he does.
Jag kan bara döma av vad han säger och vad han gör.
But if a man says that he's a believer in Jesus and lives like a believer in Jesus, I will declare him to be right.
Men om han tror på Jesus, han tror på Jesus, då förklarar jag honom har rätt.
But on the other hand, if he says I am not,
men å andra sidan om man säger jag är inte en troende,
but he still lives a moral life,
men han lever liv,
I will also not declare him to be right.
Så vill jag inte förklara. Jag vill inte förklara att honom har rätt.
So if a man wants to be declared righteous by me,
bli förklarad rättfärdig inför människor eller inför mig,
a Christian,
så måste han för det första bekänna den kristna tron,
that he is a believer in Jesus,
att han tror på Jesus,
and
att han lever troende på Jesus.
And this is what is, show me,
visa mig,
and I will show you.
Ska visa dig.
We're not going to show God.
But
we are not going to show God.
Visa Gud.
He already looks into our heart and knows what's there.
Han känner redan vårt hjärta.
But because we can only judge by outward things.
Men vi, eftersom det yttre.
Therefore we must have both faith and works.
So därför måste vi ha både tro och gärningar.
A confession in word and deed, in other words.
Alltså en bekännelse i tro och handling.
And then we hear the man. So Paul is talking about justification before God.
Alltså talar Paulus om rättfärdiggörelse inför Gud.
James is talking about justification before men.
Men Jakob om rättfärdiggörelse inför människor.
Before God, a man is justified by faith only.
Inför Gud är människa rättfärdiggjord av tro alena.
And before men, a man is justified by faith and works.
Men inför människor är människa rättfärdiggjord av ord och handling, av tro och gärningar.
And there is really no difficulty between the two if only we pay careful attention to the context.
Alltså är det inget problem med Paulus i förhållande till Jakob om vi bara ser på sammanhanget.
Finally, Paul then says that through the law is the knowledge of sin.
Slutligen säger Paulus här i Romarbrevet 3, genom lagen kommer kännedom om synden.
By reading the law, we come to this same conclusion that we have deserved the wrath of God.
Genom att läsa lagen kommer vi till samma slutsats, vi har förtjänat Guds vrede.
Because if the wrath of God is revealed against all unrighteousness and ungodliness of men,
om Guds vrede är uppenbarad över all ogudaktighet hos människor, orättfärdighet.
And if I am guilty of not giving God the honor to which he is entitled,
om jag är skyldig till att inte ha gett Gud den ära som han som hövs honom.
And if I do not do that which is right to my fellow man,
om jag inte gör det som är rätt mot nästan,
then the law condemns me as a sinner.
Då fördömer lagen mig som en syndare.
And since the wrath of God is revealed against all sin,
eftersom Guds vrede är uppenbarad över all synd,
I know that I have also deserved the wrath of God.
Så vet jag att också jag har förtjänat Guds vrede.
And am subject to his punishment.
Och är föremål för hans bestraffning.
This is then the conclusion of the first part of the letter to the Romans. This is the conclusion.
Ja,
of
detta
the first
är nu
part.
Avslutningen på första avdelningen i Romarbrevet.
And anyone who has read this with a believing heart,
och var och en som har läst detta med troende hjärta,
must believe about himself that he is a sinful man,
måste tro om sig själv att han är en syndig människa.
And Luther says,
Luther säger,
that contrition is believing God's law.
Att ånger det är att tro Guds lag.
That is a rather unusual but also very significant definition.
Det är en mycket ovanlig definition, men också mycket betecknande.
If we really believe what Paul has said in these first verses of Romans,
om vi verkligen tror vad Paulus säger i detta första avsnitt i Romarbrevet,
we must first of all believe that we are sinners.
Då måste vi först av allt tro att vi är syndare.
Secondly, we must believe that God is angry with us.
För det andra måste vi tro att Gud är vred emot oss.
And thirdly, that God will surely punish us.
Och för det tredje att Gud verkligen ska straffa oss.
Where shall we find help then?
Var ska vi då finna hjälp?
Paul gives us that help in the next section of the letter.
Paulus ger oss den hjälpen i nästa avsnitt i Romarbrevet.
There he says that a righteousness of God without the law is manifested.
Där säger han att en rättfärdighet från Gud har blivit uppenbarad utan lagen.
Being testified to by the law and the prophets.
Men den har omvittnats av lagen och profeterna.
The word law in the first part of that verse is used in the strict sense.
När det står men nu har utan lag, så har ordet lag här den strikta innebörden.
But when he talks about the law and the prophets in the second part of the verse,
men när det i andra delen av versen står en som lagen och profeterna vittnar om,
this is simply a name for the Old Testament.
Då har uttrycket lagen och profeterna där betydelsen de gamla testamentliga skrifterna.
And then he defines this righteousness which comes without the law.
Så definierar han den rättfärdighet som kommer utan lagen.
It is a righteousness which comes through faith in Jesus Christ.
Den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus Jesus.
To all those who believe.
För alla dem som tror.
Now, it may at first glance seem these verses may seem to say that forgiveness is only for those who believe.
Det kan se ut vid första påseendet som förlåtelsen bara är för sådana som tror.
But this forgiveness really comes only to those who believe.
Men förlåtelsen kommer i verkligheten bara till dem som tror.
Because as we said yesterday,
som vi sa igår,
the gospel and faith belong together.
Evangelium och tron hör ihop.
While God has forgiven all men,
eftersom Gud har förlåtit alla människor,
only those people have this forgiveness who accepted in faith.
Fastän Gud har förlåtit alla människor, så har endast de människor denna förlåtelse som tar emot den i tro.
Only those who believe will find comfort and hope and joy in God's message of forgiveness.
Eftersom endast de som tror det får glädje, hopp och tröst av detta budskap.
And in that sense, this righteousness is on those who believe.
I den meningen är denna rättfärdighet från Gud bara för dem som tror.
Paul continues that there is no difference.
Paulus fortsätter, det är ingen skillnad.
For all have sinned.
Alla har ju syndat.
Now some interpret this all as referring to all those who believe in the previous phrase.
En del tolkar ordet alla i början på vers 23 som om det syftar på alla som tror i den föregående versen.
Personally, I however believe that Paul is echoing what he has taught in the first 2.5 chapters.
Men jag tror att Paulus här alla har i tankarna det han har talat om i de första två kapitlen.
There he has clearly said that all have sinned.
Där han ju klart har framhållit att alla, vem än, har syndat.
And I believe that here also he refers not to all the believers as sinners, but all men as sinners.
Så här syftar han inte på att alla troende är syndare, utan att alla, precis alla människor, är syndare.
The word for sin is, this word, the word that he uses for sin here is a very interesting word.
Det ord som han använder för synd här, det är ett mycket intressant ord.
It really means to miss, it taken from the field of archery, bow and arrow, what do you call it?
Det är ett ord som är hämtat från bågskytte.
And it means to miss the mark.
Det betyder att skjuta en båg, missa tavlan.
The mark, that the target that God wants us to hit,
det mål som Gud vill att vi ska träffa,
is complete obedience.
fullkomlig lydnad.
Now, the picture is this, that a man is standing here.
Bilden är alltså den, en människa står här.
With a bow and arrow.
Med en båge, pilbåge.
And he...
Han skjuter mot tavlan och missar.
He misses the mark.
Han missar centrum på tavlan.
This is his sin.
Det är hans synd.
So often we think of a sinner as a person who is aiming in the other direction.
Ibland tänker vi på synd att det är en som står och skjuter åt precis andra hållet.
But a man is a sinner too when he tries to be good.
Men en människa är också en syndare när han försöker vara god.
If he does not hit absolute perfect obedience.
Men träffar han inte tietan, blir det inte fullkomlig lydnad, så är han en syndare.
Luther understood that so well.
Luther förstod det här mycket bra.
And in the monastery when he tried to be good.
Och i klostret när han försökte att vara god.
He said the holier we became, the more we became children of the devil.
Så han att ju heligare han blev, ju mera blev han ett djävulens barn.
And the Pharisees who tried to be good.
Och fariseerna som försökte att göra gott.
And prided themselves because they were as good as they were.
Och var stolta över att de var så goda.
Who were so proud because they were not shooting the arrow in the opposite direction.
De var så stolta därför att de sköt inte åt fel håll.
Were still condemned by the Lord Jesus as being great sinners.
De sköt åt rätt håll men blev ändå fördömda av Jesus.
So the only time that a man is not a sinner is when he is absolutely perfect.
Den enda gång när en människa är inte en syndare, det är när hon är fullkomligt lydig.
And as Luther says, we sin in all our good works.
Som Luther säger, vi syndar i alla våra goda gärningar.
And this picture of sin ought to help also Christians to see their own sinfulness.
Den här bilden för synden hjälper också kristna att se deras egen syndfullhet.
I don't know if you hear this very often in Sweden.
Jag vet inte om ni här i Sverige får höra det här ofta.
But I have often heard people say in America, good Christian people.
Jag I ofta hope hört I Amerika om goda kristna.
I hope I don't die while I'm sinning.
Jag hoppas att jag inte dör medan jag syndar.
But I hope the Lord Jesus doesn't come again while I'm sinning.
Jag hoppas att inte Herren Jesus kommer tillbaka medan jag syndar.
And yet when we talk that way we really don't fully understand what sin is.
Men säger man på det sättet har man inte riktigt förstått vad synd är.
There is no moment in my life when I am perfect.
Det finns inte ett enda ögonblick i hela mitt liv när jag är fullkomligt perfekt.
Even when I go to church to hear God's word.
Till och med när jag går till kyrkan för att höra Guds ord.
I don't listen as carefully and as piously as I should.
Så lyssnar jag inte så noggrant och så fromt som jag skulle.
I am missing the mark.
Jag missar tavlan.
When I pray, I don't pray as fervently as I should.
När jag ber jag inte så ivrigt och stadigt som jag skulle.
I'm missing the mark.
Jag missar tian.
When I believe in Jesus as my Savior,
när jag tror på Jesus som min frälsare,
I don't believe as firmly as I should.
Så tror jag inte så stadigt som jag skulle.
And I'm missing the mark.
Och jag missar tian.
And that's why we have to say, Lord, I believe, help thou mine unbelief.
Och därför måste vi säga, Herre, jag tror, hjälp min otro.
We have to ask God to forgive us for our good works.
Vi måste be Gud förlåta oss våra goda gärningar.
And that's why we can be justified only through what the Lord Jesus has done.
Det är detta som är anledningen till att vi bara kan förklaras rättfärdiga på grundval av vad Jesus har gjort.
Because fullkomlig lydnad comes only from the Lord Jesus.
Därför att den fullkomliga lydnaden kommer bara från Jesus.
As we will see in chapter 5.
Och det ska vi se i kapitel 5.
Now all have sinned and lack the glory of God.
Står alltså i 3:23. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud.
Now this phrase, the glory of God,
denna fras, härligheten från Gud,
can also have two meanings.
Kan också ha två betydelser.
The Greek word is doxa theou.
Det grekiska uttrycket är doxa theou.
Similar to the The phrase is similar to the one we discussed yesterday.
Det är ett uttryck som liknar det som vi diskuterade igår.
Dikaiosyne theou,
nämligen dikaiosyne theou, Guds rättfärdighet.
And we saw yesterday that dikaiosyne theou is not the righteousness which God has.
Vi sa igår att Guds rättfärdighet är inte den rättfärdighet som Gud har.
But it is the righteousness which comes to us from God.
Utan är den rättfärdighet som kommer till oss från Gud.
Now this word can have both meanings.
Men i sig kan detta uttryck ha båda betydelserna.
Guds rättfärdighet can either be the righteousness that God has or the righteousness that comes from God.
Guds rättfärdighet kan innebära både den rättfärdighet som Gud har och den rättfärdighet som kommer till människan från Gud.
Doxa is glory.
Doxa, det är ära, härlighet.
It can either be the glory or the honor or the praise that is given to God, that belongs to God.
Det kan dels betyda den ära, härlighet, det är pris som hör Gud till.
Or it can be the praise that comes from God to
us. Det kan vara den ära, härlighet, pris som kommer från Gud till oss.
Now we must always determine the meaning by the context.
Alltså måste sammanhanget få avgöra vilken av betydelserna som avses här.
Most of the translators understand the glory of God here as the glory that God has.
De flesta översättarna uppfattar doxa theou på det här stället som den härlighet som Gud har.
Or perhaps the glory that we share with God.
Eller kanske den härlighet som vi delar med Gud.
And many commentators say the glory of God here is the image of God.
Och många kommentatorer säger här att Guds härlighet är här Guds bild.
Again, that would not be false doctrine.
Det är inte ett falskt påstående.
Because in 1 Corinthians 11:7,
i första Korinthierbrevet 11:7,
Paul says that the man is the image and glory of God.
Där säger Paulus att människan är Guds avbild och härlighet.
And on the basis of that passage, some commentators say that the glory of God is the image of God.
På grundval av det stället säger en del kommentatorer att Guds härlighet är Guds avbild.
And that they say that by sinning men lose the image of God.
Så säger man att genom att synda så förlorar man Guds avbild.
Now of course that's true.
Givetvis är detta sant.
They're not doctrinally wrong.
Det är inte läromässigt fel.
But the other meaning of the glory of God also makes a great deal of sense. In fact, I think it makes more sense here.
Den andra betydelsen av uttrycket Guds härlighet ger i detta sammanhang bättre mening.
This same phrase is used in John chapter 12, verse 43.
Samma uttryck finns hos Johannes
12:43. We might look it up.
12:43. Johannes 12:43. Där står det dock från oss jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom, men för fariseernas skull ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bli utstötta ur synagogan. Ty de skattade högre att bli ärade av människor än att bli ärade av Gud.
Ja. Bli ärade av Gud is simply the glory of God.
Uttrycket ärade av Gud är alltså Guds härlighet.
David Hedegaard has translated here the honor that comes from God.
Hedegaard har översatt den härlighet som kommer från Gud.
Or ära.
Eller den ära som kommer från Gud.
Ära som kommer från Gud.
Den ära som kommer från Gud.
And that's this word.
Och det är alltså detta grekiska uttryck, doxa theou.
So we could also translate here, all have sinned and lack the honor, the glory, the praise that comes from God.
Så kan vi på samma sätt översätta här i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och är saknad av den ära som kommer från Gud.
De är utan berömmelse
inför Gud. Stämmer rätt
från
mig. Vilken?
Det är 23. Yeah.
Jaha, in an older translation they have and are without berömmelse.
Oh yeah, berömmelse, fine, because Si som har sin berømmelse från Gud, han en jude, som har sin berømmelse från Gud och icke från människor.
Det är 83 passar bra in i här och understryker det vi har sagt förut, att den är en rätt jude som har sin berömmelse från Gud.
And that would be good here.
Det skulle passa väldigt bra att översätta så här.
All have sinned and they lack the praise which comes from God.
Alla har syndat och saknar den berömmelse som kommer från Gud.
The praise that comes from God is that God says you are righteous.
Den berömmelse som kommer från Gud, det är denna som kommer av Guds ord.
It is God's verdict of justification.
Det är Guds domslut, rättfärdiggörelse domslut.
Because they have sinned, God will not declare them to be righteous.
Genom att de har syndat vill inte Gud förklara dem rättfärdiga.
He has already declared them to be sinful in his law.
Han har ju redan i lagen förklarat dem vara syndare.
And he has also said that all men are sinners.
Han har också sagt att alla människor är syndare.
And therefore justification by works is completely impossible for them.
Alltså är rättfärdiggörelse av gärningar totalt omöjligt för dem.
Now here we find then the solution to the difficulty that some men see between chapter 3 verse 20 and chapter 2 verse 13.
Här har vi lösningen till det problem som vissa ser genom i mellan kapitel 3 verse 20
and 2:13
och 2:13.
See, in 2:13
står det,
Paul says the doers of the law shall be justified.
Att lagens hörare är rättfärdiga inför Gud.
In other words, by doing
lagens hörare ska förklaras rättfärdiga.
In other words, by doing what the law demands, men will be justified.
Alltså genom att göra vad Gud kräver förklaras människor rättfärdiga.
In other words, they will be justified by the works of the law.
Alltså, rättfärdiggörs de av lagens gärningar.
But in verse chapter 3 verse 20 it says nobody's going to be justified by the works of the law.
Men i 3:20 sägs att ingen blir rättfärdigad av laggärningar.
And why? Because all have sinned.
Hur kan det komma sig? Jo, alla har syndat.
In other words, Paul says if men would keep all the commandments of the law, they would be pronounced not guilty by God.
Alltså med andra ord, Paulus menar att om någon håller lagens bud skulle han förklara sig.
But then he goes on.
Fortsätter han.
Therefore justified by works,
and ingen förklarar sig rättfärd.
And they all lack
Allah saw.
Now in 23, verse 24 begins with a participle.
Där börjar versen i grekiska med particip,
which modifies the word all.
Som anknyter till ordet alla, modifierar ordet alla.
And your Greek translate, your Swedish translation is very good when it says that they are justified.
Den svenska översättningen är mycket bra när den säger och det blir rättfärdiggjorda.
The antecedent of they there must be all.
Korrelatet till det är alltså alla. Det syftar tillbaka på alla.
So we can say all are justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus.
Så vi kan översätta eller säga att alla blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus.
And we could understand this also as being an assertion of universal justification.
Vi kunde också uppfatta detta som en försäkran om den allmänna rättfärdiggörelsen.
We have to admit, however, that those commentators who refer the all back to the believers in the previous verse.
Men vi måste medge att de kommentatorer som hänför ordet alla i vers 23 till det troende
could possibly be correct.
Kan ha rätt.
And the firm establishment of universal justification does not come till chapter 5.
Så den fasta, klara grunden för den allmänna rättfärdiggörelsen föreligger i kapitel 5.
But it certainly can also be found here.
Men det kan också förvisso finnas här.
But not with that complete certainty that is shown in the last verses of chapter 5.
Men inte med den fulla visshet som vi får utifrån kapitel 5.
And I think this is a good place to stop, yeah, because the next point is real long.
Ja, då får vi stanna här.